This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast eller på iTunes.
Du lyssnar på Hämndens timme, en podcast om häxkraft, politik och kultur. Jag heter Mireia Cheveria Quesada.
Och jag heter Judith Quiroz.
Hola, Judith Quiroz.
Hola.
Te pasó algo muy bueno i måndags.
Jag tror att jag förstod vad det betyder. Det är så himla dåligt att jag pluggade franska istället för spanska.
Alltså, varför valde du franska?
Man för pratar det är ett sofistikerat typ och romantiskt språk.
Så jävla, jävla löjligt att
alla
plugga franska.
Alla sexiga människor
vet du hur många människor som pratar spanska?
Fler.
Jättemånga.
Fler än som pratar franska. Men ja, i alla fall.
Måndags.
Jag, i måndags, upplevde jag någonting fantastiskt. Nicki Minaj på Globen. Mm-hmm. Helt fantastiskt.
Men du kan inte bara säga det, det är världens sämsta utlägg.
Men jag
det
var inga ord, jag vet inte vad jag ska säga.
Det låter som typ när man ber typ sin någon gammal moster berätta någonting.
Men tänk dig i Bibeln när någon ser en ängel stiga ner från oven, vidrör den. Då brukar det inte stå så jävla mycket.
Ja, men det är för att de inte orkade skriva så mycket på den tiden, för de var tvungna att hugga det i en sån stenbark.
I bark. Gnaga på bark. Ja. Nej, men jag är ju ett Nicki Minaj-fan. Trodde att jag inte skulle få uppleva detta och var väldigt, väldigt upprörd över det. Men sen i sista sekund lyckades jag få tag på en biljett och kunde gå och get my life. Och det var extremt nödvändigt för mig. För att jag behövde den energiboosten.
Varför behövde du den energiboosten? Är det bara för att du är största allmänhet eller har det hänt något särskilt i ditt liv?
Nej, men i helgen så var jag på en liten grej som heter Umeå Litfest.
Ja, jag fattar. Mm. Jag måste få höra mer om det sen. Ja.
But let's leave it for now. Jag behövde glädje i mitt liv. Så då gick jag där och fick all glädje. All glädje. Det var som att jag kom därifrån och var som en så här nyfrälst. Men det var verkligen som att jag liksom hade vandrat ut i öknen och sett någonting. Och var tvungen att återvända in till stan för att berätta för alla. Det här var det bästa jag någonsin har sett.
Okej. Okay. Vilka var det som var där då?
Främst små barn.
Alltså du.
Och jag.
Men jag trodde alla var där.
Nej, men så här,
man har sett på Instagram så alla bara...
Ja, alla var där. Men många var i The Golden Circle. Medan jag var bortom The Golden Circle. Men ändå med stor plats. Så jag var så här, jag måste diskret tränga mig längst fram. Och jag var livrädd för att det var så himla många liksom 14-åriga tjejer. Som... kan vara väldigt aggressiva, för de vet ju, de har ingen rädsla för döden. Nej. De är så här, jag bryr mig inte ett skit. Jag kan göra vad som helst för att komma längst fram.
Som jag under Morrissey-konsert.
Men, precis som du under Morrissey. Men grejen är att de var ganska små, så det var bara att flytta på dem. det var så skitlätt att se över deras huvuden.
Jag tänker att du som Conan Barbaren bara liksom delar på det här havet.
Det var ju precis det som hände.
De smurfarna, Gargamel,
vandrade igenom den här gruppen som var barn. Så kom jag längst fram och såg. Och grejen med Nicki Minaj är att hon är så otroligt underhållande som artist. Hon har så här världens bästa minspel, världens bästa musik, världens bästa dans. Alltså det var bara helt och hållet så här,
jag älskar hennes
enjoyment.
Minspel.
Mm. Ja, och det är någonting med hennes leende som jag så här, man känner sig sedd.
Ah, ja.
Man känner sig verkligen sedd. Mm. Men jag njöt. Det var det jag gjorde. Av allt.
Vad var bäst?
Bäst var faktiskt innan Nicki Minaj så spelade ju Trey Songz.
Mm-hmm.
Och jag fick uppleva någonting väldigt speciellt. Och det är minen som Valerie June Backström gör när Trey Songz visar sig. Det här är unikt.
Hur ser den ut? Jag tänker, när du säger så tänker jag på typ en dreglande hund.
Nej.
Att det liksom hänger det ut en liksom så här tecknad tunga och så här ögon som poppar ut och bara så sex hjärta.
Nej, det här är mycket ömmare än så.
Oh.
Det är liksom att hon vidrar,
hon vill bli befruktad.
Hon vidrar sitt hjärta med båda händerna. Och sen andas hon in jättedjupt och spärrar upp ögonen och ler. Det ser ut som att hon håller på att bli befruktad av en grekisk gud.
Ja, men jag tänkte, när du beskriver det så är det som att det kommer ner så här Mr. Bean-ljus på henne, fast bibliskt.
Ja, precis så. Så det var kanske bästa med hela konserten. Och sen att alla de här 14-åringarna är bara, Trey, ta av dig tröjan! Trey!
Jag kan inte vara vid det också.
Nej, hon var för upptagen med att bara blicka drömst mot hans uppenbarelse.
Ja, nu är inte hon här och kan försvara sig, men jag tror på allt du säger.
Tack. Så det var epic.
Ja. Vill du säga någonting om så här, vad har det varit för snack kring Nicki innan?
Nej, men alltså,
är folk omvända nu?
Jag tycker att det är intressant med Nicki, för att å ena sidan så har vi en grupp personer som liksom menar då att Nicki Minaj på grund av sin fokus på rumpor bland annat objektifierar sig själv. Vilket är intressant, för att jag trodde att man var tvungen att bli objektifierad av någon annan. Jag trodde att det var det som det var så det funkade. Och jag tycker alltid att det är ett intressant sätt att överföra så här, patriarkatet, eller så här, skulden på kvinnor. Så. Men så det finns ju dels that camp, men sen så finns det ett annat camp som är feminister och älskar Nicki Minaj. Kanske nästan lite för mycket.
På vilket sätt älskar de Nicki?
Men det är liksom den här, jag vet inte om du har sett det, men att det finns liksom nästan en så här fetischiserande inställning mot Nicki Minaj, och man liksom fastnar för henne och höjer upp henne väldigt mycket, också som ett sätt att visa att man själv är så här en öppen feminist med kanske en intersektionell analys. Titta, jag kan till och med uppskatta den här rumpskakande svarta kvinnan från USA. Jag kan till och med uppskatta henne. Det betyder att jag är den bästa feministen. Lite som folk gör med Beyoncé ibland.
Jag tänker att det har hänt, att det har hänt någonting där ändå. Att det har gått ganska fort hur folk liksom har behandlat hur folk behandlar Nicki.
Mm.
För att så här, jag tänker bara för typ ett halvår sedan så fanns det mycket mer skeptisk inställning. Men nu är det typ så här, men hon är jättebra. Alltså så här, att det finns en så här mer nervöst förhållningssätt till henne, tänker jag. För jag tänker, bang! Nej, men vi hade ju henne på omslaget för, ja, men i slutet av sommaren eller något sånt där. Och det var liksom, det var inte uppskattat av alla.
Nej.
Kan jag säga. Då var det typ så här.
Nej då, hur var reaktionerna?
Nej, men då var det vissa som så här, varför har ni henne på, dels var det så här, varför har ni henne på omslaget? Vad handlar det om typ så här? Och sen så var det vissa som var så här upprörda för att hon var för sminkad och hon hade för stora bröst och dålig förebild och objektifiering. Men jag tror det är annorlunda om man hade publicerat det idag.
Mm.
Bara på den här korta tiden.
Det är mycket möjligt. Jag tycker bara att det är så intressant det här med hur man pratar om Nicki och nakenhet. Eller nakenhet generellt inom feministiska kretsar. Som att man på något sätt kan klä sig på ett sätt som gör att man underminerar patriarkatet.
Mm.
Och inte spelar in i de reglerna. Och att det sättet att klä sig på också råkar sammanfalla med ett liksom vitt medelklassigt ideal.
Mm.
Det tycker jag är jätteintressant.
Mm. Men jag tänker ändå så här, det har ju hänt ganska mycket i relation, alltså så här, under de här diskussionerna och så här, hur feminister förhåller sig till exempel Nicki Minaj eller Beyoncé. Alltså tänk bara för några år sedan, alltså allvarligt, folk bojkottade Beyoncé.
Ursäkta, va?
Nej, men det, var ju...
det här missade jag för att jag bodde utomlands.
Nej, men till exempel, nej men till exempel så var det ju så stora diskussioner, man ifrågasatte Beyoncé feminist, känner du igen?
Ja, absolut.
Beyoncé spelades inte på vissa klubbar för att hon inte var tillräckligt bra feminist. Eller för att hon var så dålig liksom.
Dålig förebild.
Ja. Sen så kommer du ihåg den här alltså, under, hon gjorde ju reklam för typ badkläder. H&M hade en stor kampanj. Ja. Och då var det liksom att det var så här översprayat. Mm. Medan andra bara, ja men typ hur många svarta kvinnor syns överhuvudtaget i sådana sammanhang. Det kan fylla olika funktioner. Och det tror inte jag skulle hända idag på det sättet.
Nej, eller det kanske skulle möta mer motstånd i alla fall.
Ja.
För jag tycker också att det är så himla märkligt. Jag vet inte om det såg kvinnohat förut. Det här Instagram-kontot där folk postar om kvinnohat. Mm. Då hade Olivia Onwuta, shoutout, postat en bild på Rihanna och skrivit så här: Rihanna, min feministiska förebild. Och då fick hon väldigt mycket kritik för det. För att folk sa liksom, Rihanna röker knark. Rihanna klär sig slampig.
Men vem fan gör inte det?
Rihanna säger och så. Hur kan du tycka att hon är din feministiska förebild? Och Olivia, som har more patience than an angel, definitivt mer än mig, gjorde då ett annat inlägg där hon sa, jag fick mycket kritik för att jag sa att Rihanna var min förebild. Och då undrar jag, vilka kvinnliga artister har ni som feministiska förebilder? Och intressant nog var ju alla de liksom bättre feministerna vita kvinnor.
Vilka var det?
Indie-pop-tjejer. Men typ Marit Bergman. Det var liksom så här, det var det.
Lily Allen.
Ja, ja, men det är så intressant att så här, folk inte ser vad man klassar som bra feminism versus vad man klassar som
men,
ful.
Ja, men och det handlar ju inte bara
och ful femininitet.
Ja,
också.
Men det är det jag tänker, för det har ju inte så, det har ju inte att göra med liksom så mycket, jo, bra feminister, dåliga feminister, men det handlar om, det är ju att det är bara nya så här hora madonna kategorier som görs och som växer fram,
och det inte ens nya. Jag tänker så här, i relation till den vita kvinnan har ju den svarta kvinnan alltid varit horan.
Ja, absolut.
Så här, det är ju den dikotomin som det är rasismen eller så här, rasistisk sexism eller liknande bygger på. Så det är det som är så, eller liksom den svarta kvinnan ska ju vara, eller har liksom länge burit detta med att vara den vita kvinnans antites. Promiskuös, horig, lättklädd, överdrivet sexuell och sexualiserad. Och jag tycker så här, det är intressant att många så här, feminister, och framförallt vita feminister, köper den dikotomin nu fortfarande. Och som du säger så börjar ju det kanske förändras nu, hoppas jag, eller så här, åtminstone i debatten i Sverige. Men jag tror ändå att vi har en ganska lång...
Ja, men det är mest, jag tänker att det är liksom, det jag ser, det är ändå att det hänt förskjutningar. För jag tänker att personer som typ så här sa så här på allvar och att folk tyckte det var bra typ. Nej, vi ska inte liksom ha med Beyoncé att göra, hon är en dålig kvinna, dålig förebild och hon är verkligen inte feminist. Alltså skulle någon säga det idag i de sammanhangen som det sades då, som var så feministiska queera också bland annat, så skulle ju folk bara what the fuck? Så någonting har ju hänt att liksom det är någon så här moral som i alla fall bör etableras. Sen är kanske inte alla med på båten, alla kanske inte helt chilla med det. Men någonting har hänt i alla fall.
Vad tror du att det beror på?
Jag tror det beror på att det var norrsken igår.
Förklara dig, Mireia.
Nej, jag stannade. Det är allt jag behöver säga.
Såg du norrskenet?
Nej, jag var upptagen.
Jag var också upptagen igår.
Okej, okay, vad gjorde du?
Palla inte gå ut på balkongen. Men okay. Vi måste ju prata om norrskenet.
Ja.
Vi måste prata om fler saker än norrsken.
Ja, men förlåt. Men alltså, nu bara slänger jag ur med norrsken. Men alltså, what the fuck händer i den här jävla världen?
Ja.
Den är helt sjuk. Och nu kanske när folk tänker så här, den är helt sjuk på grund av att det är liksom rasism och sexism och homofobi. Fuck that! Alltså, vad händer i världen?
Ja.
Det är norrsken. Förra veckan var det fredag den 13:e.
Mm.
Och på fredag så är det solförmörkelse. Jag vill typ ringa Jolanda den 3:e och bara... Ja, alltså spela Arkivex-låten nu. Tack.
Nej, men det är skitmärkligt. Och allting händer liksom inom en vecka.
Ja, jag vet.
Fredag den 13:e. Norrsken. Solförmörkelse.
Ja, men allt har att göra med någon slags häxkrafter, absolut.
Mm.
Och jag tänker typ...
Men jag tänker typ, what
the fuck? Vi borde göra någon jävla ritual. Coming.
Vad är det som kommer att komma? Det känns som i en så här, det känns som i typ Omen, filmen Omen.
Fast jag tänker på ett bra sätt.
Ah, ja, du tänker att det är positivt?
Ja, ja, ja.
Mm.
Alltså, jag tänker ju att det har med att göra med häxkrafter. Krafter, och därför jag tänker ringa Jolanda någon gång.
Men snart. Häxkrafter kan ju också vara negativt. Alltså det finns ju också onda häxor. Har du sett The Craft eller?
Ja, men alltså vad fan. De där kan vi ju lätt ta.
Ja, kanske. Ja. Men ja, det är möjligt att det är någonting skitpositivt.
Mm.
I vilket fall som helst så kollade jag upp lite riter man kan utföra under en solar eclipse. Och alla de handlade om att man skulle typ hitta inre ro och meditera och bla bla. Skittråkigt.
Nej, men jag vill stå i en cirkel och ja, hålla handen och ha typ en fisk, en jordekorre och ja, olika fågel och så något annat skit.
Men det är för häxkraft.
Nej, men ja, det är så de gör det är så de gör det The Craft när de åkallar den här Manon.
Men
han
var en jävla jordekorre.
Nej, men en orm kanske det var. Men något som lever i jorden.
Jävla töntigt. Jag lät ett riktigt gulligt djur när jag utför min ritual.
Ja, men alltså, det blir ju hemskt om man skulle ha små minidolkar som man spetsar där den här jordgården.
Det skulle fortfarande vara lite gulligt.
Så. För de där skulle vara så himla små gulliga de här svärden.
Pittesmå minidolkar.
Okej, men skitsamma. Men jag tycker i alla fall att så här, jag tror det kommer, alltså, och det här avsnittet kommer ut på fredag.
Just det.
Så jag uppmanar alla lyssnarna. Under solförmörkelsen.
Mm.
Lyssna på Hämndens timme.
Baklänges.
Baklänges. Alltså, seriöst så händer det ju faktiskt grejer om man lyssnar på Hämndens timme baklänges. I alla fall vissa snuttar, eller en viss snutt. Men så säger jag inte.
Mm.
Ja, i alla fall, skiter det allt det här övernaturliga. Jag är på riktigt väldigt så här, pepp och uppskakad inför det här med solförmörkelsen. Jag tror det kommer hända något stort.
Förändring kommer.
Mm.
En
så,
era.
Judith Kiros.
Ja.
Du har blivit kontaktad av en person.
Den andra sidan.
Den andra sidan. I min hand så håller jag här ett vykort. som föreställer någon slags jävla stad på 70-talet kanske. För det är sån här liksom ljusblå. Se. Nej, du får inte se. det står... Town Center and Castle, Hastings, photographed by John Edwards. Det här vykortet måste ha kommit i ett kuvert, vilket är synd, för då annars hade vi inte kunnat se poststämpeln och sånt här. Eller så kanske det. Fan, det kanske bara någon, för det här har kommit till Expressen, kanske bara någon fucking på Expressen som har skrivit det här. Det är ett hatvykort. Man kan se den här bilden på Facebook också. Jag ska läsa.
Ja, läs.
Till den det berör. Inte minst som gammalt fan av PK-maffian. Inom parentes, Judith Kiros gamla blogg.
Mm.
Smärtade mig att skriva detta. Och på så vis bidra till hatstormarna. Men jag känner ändå att jag måste göra det som trogen lyssnare. Det finns inget lätt sätt att säga det här. Faktum är att litteraturvetaren, poeten och entreprenören Judith Kiros hämnas för snällt. Hon är för snäll när hon väljer offer. Plockar sällan ut individer utan håller sig löst till odefinierade, diffusa grupper. Till exempel som gillade Kardashians. Folk som förkastar kultur med enda anledningen att den är politisk. Och senast Grammis-grejen. Det känns lite mjäkigt och lätt att slå ifrån sig. Dessutom är straffen för snälla att visa det priser av The Osbournes.
Har du ens sett The Osbournes?
Jag älskar The Osbournes. Att folk som är opolitiska ska bli ignorerade i artiklar. Och märkligast att typiska vita svenska attribut ska förknippas med Judith Kiros själv. Konflikter, rädsla till exempel. Är det för mycket begärt att önska mig en blod och eld i framtiden? Med hopp om bättring, besviken i CV:t. Lyssna på det här. PS, Mireia Echeverria Quesada gör ett utmärkt arbete. DS. Innan du säger någonting överhuvudtaget så vill jag säga så här. Besviken i CV, eller vad fan det står, för du har en fan jävligt kass handstil. Jag håller med dig helt och hållet om allt du skriver, och nu så ska jag överlåta ordet till Judith Kiros. Vad har du att säga om det här?
Jag mottar all konstruktiv kritik. Och jag skrev mitt yttersta, besviken i CV. Jag skrev mitt yttersta för att leverera eld och blod i framtiden.
Ja, men du får väl fan leverera det också. Alltså, ja. Du är ju fett mesig.
Jag är faktiskt ganska.
Varför är det?
Jag tror inte jag har hämnden inom mig. Det är en ansträngning varje gång.
Jag tror inte. Jag har sett dig vara vass.
Ja, det kanske stämmer. Ja. Jag vet inte.
Varför är det inte det här? Tänker du bra på fråga. Din karriär? Eller bränna broar? Jag menar, jag har varit ganska otaktisk. Det funkade väldigt bra för mig.
Vadå, vem har du hämnats på? Vart otaktiskt?
Alltså, du vet vad jag har gjort på vissa kulturfester.
Just det. Okej, no mind. Yeah, true. Okej, okay, från och med nu ska jag riskera mer.
Ja. Ja, jag vill höra...
Akta er världen.
Nej, men jag vill höra fucking krig och blod och
inälvor.
Kissa på folk. Allt.
Obehag. Du vill att jag ska väcka obehag?
Ja, jag tycker att du ska ta i.
Okej.
Okay. Det ska inte ens vara kul. Det ska bara bli jobbigt. Att man tycker den här människan har flippat. Så okay. Vill jag att det ska.
Ja, då ska det bli så.
Men alltså, tack för ditt brev. Och som ni märker, lyssnare, så tar vi till oss av allt.
Precis.
Skriver och hör av oss. Men det här vykortet var extra fint och roligt. Hör av er mer åsikter till Facebook. Hämndens timme. Eller man kan också som skicka den här människan skicka till Expressen. Jag tror fan det är någon på
you
Expressen.
Went the extra
jag
mile.
Tror det är Karin Olsson som tycker du har blivit för jävla. Hon vill ha mer så fire.
Hon kommunicerar via snygga gamla vykort. Nu tänker jag fråga dig, Mia. Jag berättade om att jag hade gått på Nicki. Vad har du haft för dig?
Jag har inte haft för mig så mycket. Jag har gjort det vanliga krafset.
Och vad är det vanliga krafset?
Jobba, hänga med folk. Vart ute.
Och?
Jag var ute med Camilla och Valerie.
Men snark, det vill jag inte höra om. Vet jag redan. Jag vill höra om ditt samtal.
Ja.
Just det.
Jag tänker så. Ja, just det. Du har hört lite om det här. Jag var med på ett panelsamtal i söndags.
Om, med, hur, när?
En person som jag ömmar mycket för frågade mig om jag ville vara med i ett panelsamtal.
Ja.
Jag är en person som har svårt för att säga nej. Särskilt om folk vill ha hjälp med saker och jadda jadda. Kan du använda dig av din sån här för att delta i det här? Då blir det så här, ja visst. Nej, tänk om folk utnyttjar det här nu. Jag säger alltid nej. Hör inte av er och frågar.
Mireia är så jävla taskig. Hon kommer bara hugga ihjäl en jordekorre med ett litet svärd. Ja. Ifall ni kontaktar.
Men det var liksom Bio Rio här i stan. Jag brukar ha någon så här frukostgrejsimojs. Folk kollar, de kollar på någon jävla film och så käkar folk frukost och sen så diskuterar folk filmen. Så jag blev inbjuden och deltar i en sån grej. Och vi skulle kolla på en film som har nordisk premiär då. Som heter The Mask You Live In. Som är en film om maskulinitetsnormer typ. Och pojkar och män och hur det påverkar samhället. Jag kollade upp hon som gjorde det, det är någon här vit feminist tror jag från USA som har gjort den här filmen. Som tidigare har gjort någon slags film om feminism. Åh gud, jag vet inte så jag orkar berätta det här. Men i alla fall så såg jag den här filmen då som vi sen skulle prata om. Och det var typ Fatta man, ja jag vet, som hade som drog och deltog i det här.
Ska jag förklara vad Fatta man är?
Ja, snälla berätta vad det är.
Fatta man tror jag är en avknoppning av organisationen Fatta som jobbar för samtycke och för att propagera för samtyckeslagstiftning, eller hur? Och de gör det här genom panelsamtal,
smycken,
arbete, även smycken, t-shirtar, hoodies och tote bags.
Och sångare, artister.
Och tatueringar. Bra så Fatta man riktar in sig mot män.
Ja, men precis. Och då så skulle vi kolla på den här filmen. Och jag bara satt och kollade och tyckte att den var så dålig.
Okej.
Och
hit me. Varför var
den? Nej, men utgångspunkten för hela grejen var ju också att filmen var så här bra. Och att det var så bra att den har gjorts och härligt och allting. Men jag tyckte att det var så här, förlåt, men varför frågade man inte mig när jag var 13 år om den här analysen till den här filmen? För den är i så här princip bara uppbyggd med typ killar, män, berättar om hur jobbigt det är att vara man eller kille i de könsrollerna.
Att vi får inte gråta.
Nej, men vi får inte gråta. Det, och ja, men sånt som också är sant. Så här, det förekommer mycket våld. Vi måste kolla på porr. och till det här så var det så här, det var så här intervjubilder. Och kanske lite pianomusik. Plinkande om hur så här tragiskt det här var. Och så samtidigt klippt med typ forskare. Som berättade om att könsroller finns. Men fokuset var typ bara supermycket på hur synd det var om de här killarna och männen. Man nämnde inte lika mycket eller betonade det alls att men visst, män, unga män är typ supervåldsutsatta så här, om man kollar rent statistiskt. Men det är också män som står för typ all jävla våld. Och den att pojkar så här fostras in i den här liksom våldskulturen är ju också ett sätt för dem att sen vänja sig vid att så här äga våldet och få makt på det sättet i samhället på olika sätt. På det privata planet men också på den liksom större strukturella faktiska planet. Så här. Vem som utför, ja, hur man utför olika sorters våld. Ja, men det kanske är jättejobbigt att känna att man måste vara en kåt kille och kolla på porr om man inte är det. Men samtidigt så är det här ett sätt att fostra in unga killar till att äga också sexualiteten och sen också reproduktionen. Ja, men det är jättejobbigt för unga killar att känna press om att de måste bli en gangsterrapper för att tjäna pengar eller typ en rik vit dude i kostym. Men det är också en del till att man fostras in i makten. Alltså så här, att äga.
Ekonomiskt kapital.
Kapitalet. Ja. Hur slår det här mot de som inte är de här pojkarna och männen? Alltså så här, det var som en så här film om en avigsida av att tillhöra maktgruppen.
Typ som en film om The Mask You Live In, om vita kanske.
Ja, men precis. Ja. Så här, ja, men den hade man kunnat göra, men fokuset var också så konstigt så här, att så här, man sa också i filmen typ, för det var ju också så helt sjukt att det var så här typ samtalsgrupper med män som hade hamnat i kriminalitet eller som haft det så här i med drogproblem och på andra sätt. Då med så här rasifierade bruna svarta män som tillhörande underklassen som bara, ja, men hade han inte haft typ en frånvarande pappa? Eller hade han inte varit liksom fostrad tvingad att leva in i den här mansrollen så hade det inte gått så här. Och man bara, really? Men det finns andra aspekter här som kallas typ för klass och ras som vi måste ta hänsyn till. Men också typ det här fokuset med att skälet till att vilja förinta och förgöra ett system. Formulera som en så här empati för de som tjänar på systemet. Till exempel typ så här, det sämsta argumentet någonsin för att störta monarkin är ju bara, men kronprinsessan Victoria Estelle mår ju dåligt av det här och lever i den här guldburen. Typ så här. Och det här är liksom lite som bara, nej men ja men det kanske, Estelle kanske tycker det är jättejobbigt med massa pressfotografer när hon ska börja på förskolan. Men det är väl inte där vi ska fokusera och betona vår argumentation. Utan det handlar om andra grejer. Och nu så bara, nu ska vi fokusera på hur synd det är om förtryckarna. Och därför så måste vi ta upp de här problemen. Och det är inte sagt så här att
typ
bara...
Stackars borgare som har, måste ha, känner sig pressade till att köpa 5 bilar.
Ja, eller typ så här stackars kapitalägare. Det är jättejobbigt. Man får ju ändå lite dåligt samvete när man suger ut sina arbetare. Och de kommer och klagar och det är lite stressigt. Det är mycket fakturor och någon jävla skit som ska fyllas i. Och man måste leva upp till att ha den här konstiga golfstilen.
Rikedomsnormen.
Ja, jättejobbigt. Och att det är så här, skulle vara fokuset... Där. Så det var filmen.
Ja.
Sen kom...
Samtalet.
Samtalet. Och då började samtalet så här. Samtalsledare var Ida Östensson.
Ida Östensson är en projektledare för Fatta, eller hur? Eller grundare till Fatta.
Mm.
Ja.
Ja. Och sen så var det också en Svante Tidholm som är projektledare för Fatta man.
Mm-hmm.
Och också dokumentärfilmare och journalist. Och sen så var det också Pablo Palacios som har skrivit någon ny bok.
Det vet jag inte om det är.
Men han har skrivit en tanke mellan hjärtslag. Han har typ gått samma kurs som i Biskopsana i Chile. Han är typ halvchilenare och skrivit om en kille som åker till Chile och går på en kurs på Biskopsana.
Han skriver under pseudonym.
Neftali Milfuegos. Så han har skrivit om en kille som går den där kursen typ. Och sen så Louise Linnea som är ordförande i Män för jämställdhet. Också jag. Så det var tre
män
snubbar i panelen och så jag. Och det var så himla så här intressant. För dels så var ju typ ofta alla tre männen slash snubbarna överens. Och jag var inte det.
Som det så ofta brukar bli.
Ja, och det gjorde mig liksom väldigt intresserad. För att jag tycker det är intressant så här hur... Vad det är som, för jag tyckte ju, men det här är inte normkritiskt, jag tycker att det här är en dålig film att utgå ifrån, den är för basic, den fokuserar liksom bara på de här bitarna, man pratar inte liksom om den andra problematiken, jada jada, allt som jag har inte om tidigare. Men jag tyckte framförallt det är intressant så här, för att man pratade mycket, de pratade mycket om så här behovet av att prata om de här sakerna och samtalsgrupper för män och unga killar. Och det är så här, det har jag ingenting emot så här. Ha så här samtalsgrupper, så här killgrupper och då folk får prata om sin mansroll och pojkroll och jada jada jada. Men formulera inte det och säg att det på något sätt på riktigt skulle förändra någonting. För det gör inte det. Utan det är först när man pratar så här om normkritik och pratar om så här vad fan det är. Det här är ett resultat av att det är ändå så här en fördel att vara en del av det som det börjar hända saker, men inte bara att man sitter och ältar i massa grupper. Och jag fattar, det finns ett behov hos unga killar. Okej, inget om det. Men framförallt så tyckte jag att det var intressant att så här, för jag är så intresserad av vad som driver folk att föra vissa frågor eller inte. Och till exempel så är det så jävla intressant att se att typ det finns så här olika jämställdhetsmansrörelser och feministiska mansrörelser nu. Som handlar mycket om det här fokuset, hur unga killar och män mår. Och att man gör det också i relation till ett samhälle som på något sätt ändå har skapat en dysfunktionell grupp i en kultur där de ska regera. Men killar gör ju sämre ifrån sig så här, i skolan. Liksom, universiteten börjar tas över av kvinnor. Och så här, hur det systemet som männen har byggt upp i arbetslivet, allting. så funkar inte den här mansrollen i längre. Och då så fokuserar man just på deras välmående så att de ska kunna mäckas in i det. Och det är det som är drivkraften på något sätt.
Ja.
Det är då man börjar oroa sig. För att jag vet inte, jag har inte sett så många typ så engagerade och killgrupper som har brinner för att införa p-piller för män eller typ så här massrörelser om mäns våld mot kvinnor eller typ så här, snälla, stoppa och så här, om vi har de här pengarna att fördela så ska nog inte vi män ha mer pengar för kvinnor tjäna så lite så här, låt oss fördela det annorlunda. Nej, utan då är det liksom så här, fokuset är på välmåendet hos den förtryckande gruppen.
Mm.
Men sen så var det också så här så jävla intressant att liksom det inte pratades så mycket om hur den här mansrollen också slår olika. Att typ bara, ja, men att någon kan så här, laborera med mansrollen på rätt sätt och få skitmycket makt med den sexuella aggressiviteten, med pengar, med hela skiten. Medan en annan typ hamnar i finkan för det blir som en fälla. Men det var det som hände och det var väldigt speciellt. Och också så här, när folk hade suttit där i en och en halv timme och kollat på dem här, det är så synd om de här killarna och pianomusik. Och jag bara, nej, så tyckte inte folk att jag var så här supersympatisk. Men det är jag inte heller, så what the fuck.
Nej, men varför vara sympatisk när man har rätt? Eller,
true,
sorry,
true.
But true. Ja. Alltså det håller jag ju med om, att det här med så här, det finns någon så här tendens att prata om det här som att man justerar i mansrollen för att kunna rasera systemet. Men så är det ju inte alls. Man justerar mansrollen för att få behålla makten inom patriarkatet.
Mm.
Liksom att killar slutar kolla på porr och gråter mer kommer ju inte göra någon skillnad.
Nej, nej, nej.
När det gäller liksom de konkreta effekterna av patriarkatet. Det är så här, höjden av maskulinitet för 200 år sedan var ju fan att hålla på sig rosa, gråta, skriva dikter och svimma. Betyder det att männen inte satt på makten?
Nej.
Nej, absolut inte. Så, ja, jag tycker att du har rätt i din analys.
Tack.
Och vem bryr sig om du är sympatisk eller inte?
Nej, jag vet.
Och jag tycker att du är väldigt sympatisk.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Men vad sa folk i panelen? Jag är ändå lite nyfiken. Alltså, var låg fokuset? Det låg på det här med liksom...
Nej, men det var också typ...
Jag som man har inte fått leva ut min känsla.
Nej, men det var också typ så här, det var också typ så här fråga... när har ni någon gång använt er av eran manlighet? Eller typ så här, när er mansroll har uttryckt sig fel eller något sånt här? Och då var det typ någon sa så här, jag säger hora på spanska ibland, var det någon som sa. Och sen den här författarkillen, han sa så här typ, jag hade en diskussion med min flickvän för inte så länge sedan då hon var väldigt typ, använde sig av väldigt så avancerad feminism. Och då blev jag provocerad för att jag tänkte att hon kanske var smartare än mig.
Det här är inget skämt! Det är inget skämt för mig! Det här är inget skämt! Det är inget skämt för mig! Det här är inget skämt! Det är inget skämt för mig! Det här är inget skämt! Det är inget skämt för mig!
Och jag bara, varför behöver vi höra det här? Vad fyller det för jävla funktion att ni sitter och outar liksom det grisiga i era mansroller. Mm. Ha någon egen liksom, liten terapisession. Snälla, på det här sättet, gör som rummet, använder oss separatism som vi slipper höra.
Ja, alltså, vi försökte åtminstone hålla oss borta.
Ja, men precis. Folk försökte så här, desperata sig in. Vi bara, ni behöver inte höra på det
och
här.
Och typ så här, ni Rebecca vill inte väl. Höra.
Jag kräver att delta.
Ja. Ni vill inte höra. Vi försökte skydda er. Men det var fan inte fattar man, uppenbarligen.
Det var min fucking söndag, men jag fick gratis frukost. Men du, berätta om din helg.
Okej, jag gick in på Fattamans hemsida. För att jag faktiskt inte, jag har inte kollat. Tänkte att det här är inte för mig. Men det här är ju helt knäppt.
Vad är det som
händer? Det är typ att Fattaman behöver din berättelse. För Fatta hade ju att de samlade in berättelser om när kvinnor blev utsatta för våldtäkt eller övergrepp av män. Det vill säga, det var ju en del av arbetet att samla in så här, erfarenhetsbaserade berättelser om det. Men Fattaman har att de vill samla in berättelser om från män som har utsatt folk för sexuellt våld.
Varför det?
Jag vet inte. Ett första steg i Fattamans arbete är att samla in berättelser om händelser där vi som män gått över gränsen för vad som är okej. Nu kanske man kan fråga sig varför vi ska berätta om detta. Äntligen får vi ett svar. Vi tror att vi måste våga visa våra personliga erfarenheter för att vi tillsammans ska kunna lämna ett samhällsklimat där sexuella övergrepp tolereras som en del av manligheten. Vi tror att vi måste våga prata om vad som gått snett och hur det kunde bli så. Har du varit i en sexuell situation där det inte funnits ömsesidig vilja? Identifierar du dig som man och har gjort något du ångrar? Har du varit i en sexuell situation där det inte funnits samtycke? Har du tafsat på någon eller kommenterat någons utseende? Inte kunnat låta bli när någon varit berusad och inte kunnat sätta stopp? Hejdat dig när någon varit på väg att, något varit på väg att gå snett? Hindrat någon annan från att säga eller göra någonting som inte kändes bra? Och här kommer kanske den enda relevanta biten. Eller har du själv blivit utsatt eller varit i situationer som inte känns okej?
Men det är intressant
What
så här, men det är intressant så här vad som händer, för att liksom det finns en så stor tacksamhet från vissa personer att så här, män bryr sig om jämställdhetsfrågor.
Änta, det här
men det är så intressant att se hur fokuset blir då, och också så här det jag alltid tjatar om, att bara ja, men det är de utsatta grupperna som kommer stå för förändringen. För liksom, för man kan prata om så här olika projekt på olika sätt.
Mm.
Man kan prata om det bara, ja, men vi vill fokusera på att den här gruppen ska må bra. Så här.
Mm.
Den här gruppen med män, de mår dåligt av att de är de som har makten inom patriarkatet.
Mm.
Och olika fördelar, för att det kommer också vissa massa nackdelar med det.
Mm. Men, liksom men, det här
men prata då om det för utifrån vad det är. Att det är ju liksom i sig inget, kommer inte leda till ett så här feministiskt förändringsarbete så på något sätt. Så här.
Men att berätta om det här är inte lätt. Men ditt bidrag är avgörande. Din historia är viktig för att fortsätta arbetet med Fattaman och för en positiv samhällsförändring.
Men det är helt
fucking sjukt att en person har begått våldtäkt, sen skriver till Fattaman och bara, whoop, jag är en del av en positiv samhällsförändring. Som ska rasera patriarkatet vi alla är en del av.
Ja.
Och jag tänker liksom så här, den här omskrivningen av våldtäkt till har du varit i en sexuell situation där det inte funnits ömsesidig vilja?
Mm.
Eller liksom att har du inte kunnat låta bli och inte kunnat sätta stopp? Det är inte det handlar om. Oh, lordy lord. Ja, också, det var den panelen du var med i. Good for you.
Men också så här att det liksom finns en så stor lögn som börjar komma tillbaka som jag trodde liksom redan var utredd, och det är liksom så här bara för en av slutfrågorna var typ att men alla gynnas som liksom jämställdhet och alla missgynnas av att vi lever i ett ojämställt samhälle, var det formulerat.
Mm-hmm. Okej, okay, excuse me. Men om det verkligen var så att alla missgynnas av systemet, så skulle inte systemet vara på plats, eller hur?
Precis. Och det är det som var så himla kul. För jag bara, men sitter jag och förklarar någonting som jag tänkte att feminister var överens om?
Mm.
För det finns ju ändå en grundläggande liksom friktion och konflikt här.
Alltså förlåt, men vi jävla trams.
Om vi hårdrar det och låtsas som att bara har att göra med män och kvinnor och skit. Mm. Men så här, ja, men män gynnas av det här systemet. det gör inte kvinnor. Ska vi ha så här, införa någon slags feministisk grejsimojs i det här samhället, så betyder det att de här männen som har massa fördelar och makt också kommer förlora och tvingas ge ifrån sig det. Mm. Så här, det finns en intressekonflikt. På vissa saker och punkter så kanske vi är överens, Sarah. Kanske vill att våra bröder och söner och fäder ska må bra. Men de gynnas mest av det, okej? Okay? Alltså det är därför de inte bryr sig ett skit. Alltså det är därför typ män inte har varit med och fört så här kvinnokampen framåt eller brytt sig om p-piller eller whatever och fortfarande inte gör det, okej?
Okay? Det är lite farligt snälla, mycket som identitetspolitik med det.
Så man bara, shut the fuck up. Okej, berätta om din fucking poesi i helg. Den låter, jag får ju bara ångest att du bara, förlåt. Men, på
men
något
jag får
sätt,
faktiskt ångest av din berättelse om din konstiga panel.
Men så, det var så konstigt.
Alltså hellre det här, ärligt talat. Hellre den här litteraturfestivalen. Oh my god.
Alltså jag vet inte, men ja.
Men jag var i Umeå. Jag var där torsdag till söndag morgon. Med klassen. Det var en klassresa. Och vi skulle gå på...
Det var inte en klassresa att ni reste klass.
Lol, nej.
Jag är trött. Jag vill åka hem.
Oh, what a punchline. Nej, det var inte en sån klassresa. Det var med klassen åkte vi.
Jag ska inte dra.
Med klassen åkte vi till Umeå. Det var en litteraturfestival. Vi skulle lyssna på poesi. Vi skulle ta del av... Vi skulle insupa kunskap från författare om hur det är att vara en författare och att skriva. Det var det som var tanken. Jag har varit i Umeå en gång förut. Det var väl helt okej. Helt okej stad. Helt okej människor. I don't know. Men jag hatar litterära rum, vilket är ett problem för mig som vill skriva. Jag klarar inte av dem. Jag får krupp. Jag tycker att de är... Gud, jag vet inte hur jag ska formulera utan att bara låta skitklyschig. Men det är så här, du vet när man kommer in på en plats och inser hur den fungerar. Mm. Och den fungerar på ett väldigt specifikt sätt som man motsätter sig. Dels på grund av nätverkande och så här, hur viktigt det blir i de rummen. Och dels på grund av att man väldigt tidigt ser vilka så här, gränser som finns för deltagande.
Vilka är det då?
Vilka personer som lyfts in och vilka personer som trängs ut.
Vad var det för folk där ens på den där jävla festivalen?
Jag tror det är så här, poeter. Rutiga byxor.
Rutiga byxor?
Ja. Rufsigt hår.
Rutiga byxor.
Ögon.
Jag har sett en människa med rutiga byxor. Läppar.
Nej, och sen var det lite äldre också. Det var ganska blandat. På de stora samtalen så var det ganska blandat. Men det är liksom, jag har så svårt för sådana sammanhang. Och jag har haft det ända sedan jag började litteraturvetenskapen. För att då var jag var som många andra skrivande personer, ung och naiv och tänkte, oh my god, ett rum fullt av människor som älskar böcker, precis som jag som älskar litteratur. Vi kommer säkert komma skitbra överens. Och sen 4 år senare insåg jag att så hade jag liksom gradvis insett att det här var ett helvete av många olika anledningar.
Men på ett sånt ställe...
Ja, får jag brutala flashbacks till vad det var att plugga litteratur. Alla gamla argument och alla gamla debatter kommer upp. Gör sig påminda.
Men på ett sånt ställe, som jag bara, geeks, vad gör ni där? Och så samtidigt så åker till en sån mässa. Alltså förlåt, men vad är det för skillnad på det här att åka typ en sån här live-grej? Eller åka lana eller något?
Dö, ingen klär ut sig här.
Är det verkligen så? Eller bär inte alla en mask?
The mask you live in. Ja, men det är klart det är nördigt. Men jag har ju alltid varit en nörd.
Men,
så det är inte det som stör mig.
Ja, men, det där jag undrar, men vem är den som är mest on top här? Vem är toppkonsumenten i detta sammanhang?
Skulle väl kanske vara... Du tänker dig, vem har högst status i den här rummen?
Vilka vem?
Relativt unga, vita medelklasspersoner som kanske har släppt en svår diktsamling eller en svår bok. Ska jag säga, ligger på topp. Det är de som är...
Ge mig namn.
Up and coming.
Tänk på det här fucking vykortet, Judith.
Oh my god. Ja, nej, men jag vet inte riktigt. Det är ganska svårt.
Blod och eld.
Men det är ju händen. Nu försöker jag ge en generaliserande liksom...
blick på hur de här rummen verkar och vilka som stängs ute. Att det är väldigt tydligt att så här, de här linjerna finns där ute efter ras och klass framförallt, skulle jag säga.
PS, Mireia Chevilla Quesada gör ett utmärkt arbete.
Så. Oh, så tramsigt. Ja, jag har sagt det här. Ja, jag får i alla fall ryck. Jag kan bli så provocerad. Jag måste alltid bli full. Det är hemskt. Jag tycker inte om det. Det var precis som det påminner mig om varje gång man haft ett litteraturseminarium på universitetet och har liksom stått där och varit tvungen att argumentera för basic grejer. Basic läsningar och basic texter, medan någon envist sitter och pratar om, men litteraturen är något helt annat, litteraturen är som en tidsmaskin, litteraturen är som en, jag vet inte, space rocket, litteraturen är som en jävla, jag vet inte,
dildo.
I just hate it. Jag tyckte inte om det.
Men vad hände?
På andra sidan,
vad gjorde du där?
Men säger det, man går på samtal, lyssnar på personer som pratar,
uppläsningar. Är det som socialistiskt forum fast på sidan?
Ja, exakt.
Åh,
så.
Åh gud, det låter som exakt en mardröm, det låter så. Som en mardröm, jag förstår allting nu.
Tack, varsågod. Och det är också därför det inte är som ett live-utrymme. För folk åker till live-utrymme för att ha kul, okej? Okay? Folk åker inte hit för att ha kul. Folk åker hit för att bonda med andra poeter och skrivande personer som de sen kan använda sig av under sin karriärsgång.
Finns det många blodspann där? Att folk har varit där,
ja,
från generation till generation?
Säkert.
Men vilka inte var där?
Jag har inte utforskat det. Lena Andersson var där.
Tillsammans shout
med
out.
Ruben Östlund så pratade de om manligheten i kris.
Aha.
Så de hade lite som ditt samtal, skulle jag säga.
Jag tror faktiskt helt ärligt att deras var bättre.
Jag vet inte, jag gick inte på. Jeanette Winterson var där. En brittisk lesbisk författare. Som jag tyckte väldigt mycket om i min ungdom. Hon har skrivit...
Är det hon som är blond och lite rultig?
Nej.
Va?
Nej, jag vet inte. Det är Sarah Waters, tror jag.
Ja, ah, jag tänkte
en
Sarah Waters.
Lesbisk författare. Men hon är ju lite roligare. Jeanette Winterson är lite mer, vad kan man säga, finstämd kanske. Mm. Sarah Waters är lite mer blod och eld.
Händer det några skandaler?
Absolut inte.
Var det någon som hånglade med någon?
Säkert.
Vilka?
Jag såg inget hånglande. Men folk bodde ju på... Det enda som var riktigt kul, det är när... Sista kvällen när vi har gjort ett litteraturquiz och jag och min grupp kom tvåa. Det var det. Det var the peak. Sen blev vi svinfulla. Gick på efterfest hemma hos en främling med en blåtira. Och då dök en bibliotekarie upp. Och det visade sig att samma bibliotekarie som jobbar på min skola. Och vi bondade av gemensamma bekanta. The end. Det var roligt.
Men vann ni något på det jävla quizet?
Ja. En påse gelégrodor och en bok som vi fick dela på allihop.
Mm. Bra,
förstår du varför jag behövde Nicky så himla mycket efter det här?
Ja, men jag tycker det är intressant att lyssna på när du pratar. Okay. För nu ska vi säga det som inte är uttalat här. Att det känns som att den världen är så extremt liten.
Den är
för jag liten. Tänker att du har mer att säga här egentligen. Men du säger inte i någon slags för att världen är liten. Någon så här lojalitet mot dem. Eller typ så här att man kan bränna ganska mycket.
Alltså det låter ju kanske så. Men det finns ärligt talat inte så mycket att bränna. Det är typ så här, ja det var folk där jag ogillade. Men de har inte den här typen av plattform. Och därför så känns det oetiskt av mig att använda den. För att hänga ut folk jag har bråkat med privat. Förstår vad jag menar?
Aha.
Ja, så det är det jag drar mig lite för att säga.
Okej, jag fattar. Mm.
Låtsas. Jag har påpekat Mireia eftertänksamt låtsas röka på sin kajal just nu.
Nu är hämndens timme kommen. Judith Kiros, blod och eld ska du använda dig av.
Det var det som utlovades.
Ja. Vem, vad, varför, porqué? Okay. Vill du hämnas på idag?
Idag vill jag hämnas på Madonna. Madonna är en berömd
Du låg kollade på mig så övertygat själv i rösten.
Nej, men alltså du kollade på mig som att du inte visste vem det var.
Okej, okay, jag vet vem Madonna är.
Madonna är
hon är gammal,
gammal
men kan ändå gå ner i spagat.
Ja, men frågan är om hon kan göra så mycket mer. Hon uppträdde ju på The Brits Award förut. Och då var det så här att en av hennes bakgrundsdansare skulle dra av henne manteln hon hade på sig. Men den var för hårt åtknuten så att hon bara föll ner för en trappa.
Åh nej.
Det var ganska brutalt att behöva se.
Gjorde
det
hon illa sig?
Nej, alltså hon är ju proffs. Hon reser sig och dansade vidare.
Men du vill hämnas på en person som ligger ner redan.
Ja, jag vill ändå hämnas. Trots att hon uppenbarligen befinner sig på en extrem nedåtgång i sin karriär. Så tänker jag hämnas nu. Passa på medan hon ligger ner. I en intervju inför sin nya skiva Rebel Heart sa hon så här: "Gay rights are way more advanced than women's rights. People are a lot more open-minded to the gay community than they are to women. Period." Sedan sa hon även: "It's moved along for the gay community, for the African-American community, but women are still just trading on their ass. To me, the last great frontier is women." Anledningen till att jag vänder mig mot det här är att jag tycker att hela problembeskrivningen är fel. För nu råkar det vara så att det finns gay people som är kvinnor. Det finns
sant.
Även African-American people som är kvinnor. Det finns till och med personer som är, wait for it, African-American och gay. Madonna, vad ska du göra? Hur ska du hantera komplexiteten? Jesus Christ!
Åh, vad jobbigt
att
det blir.
Och man skulle väl nästan kunna säga att personer som kanske är African-American och kvinnor, eller gay och kvinnor, eller båda två, är mer utsatta än det som Madonna formulerar som enbart kvinnor, det vill säga vita kvinnor. Så.
Som är jättegamla men ändå kan gå ner i spagat.
Supergamla, jätterika och en som är klä sig i skitfula kabarékostymer hela tiden.
Jag tycker de är fina.
Alltså, de är verkligen hemska. Hennes outfits just nu är en all time low. Ja, så jag tyckte att det här var lite så här typisk tråkig kommentar. Nu senast från Madonna, veckan innan, var det Patricia Arquette som sa: "Gay people and all the people of color that we've all fought for to fight for us now." Alltså att det är dags för gays och people of color att slåss för vita kvinnor nu, typ. Och jag trodde typ kanske att vi hade kommit lite längre än så. Och faktiskt kunde diskutera exempelvis det faktum att vita kvinnor i USA är nummer två på platsen, tjänar mest. Först är det vita män, sen är det vita kvinnor. Sen kommer svarta män, tror jag, efter vita kvinnor. Och att den typen av komplexitet var någonting vi kunde diskutera. Det vill säga att det inte bara handlar om kön, utan även om ras, och sexualitet och klass och så vidare och så vidare.
Och hela Baloo.
Och hela, sorry, hela...
Hilla Baloo. Jag
hela Baloo. Så att säga, hela ballongen. Ja, men i alla fall. Men jag tyckte det här var fett basic, tråkigt och jag blev utmattad av att höra det om och om igen. Därför ska jag hämnas på Madonna.
Okej, och då är frågan:
vad blir hämnden?
Ja, hur vill du hämnas på denna kvinna som är väldigt gammal? Hon är jättegammal, men som ändå kan gå ner i spagat.
Ja.
Som ramlade ner för en trappa
och
ligger ner.
Mm.
Hon kanske har ett skrubbsår på fucking knät.
Ja, men det var ju för några veckor sedan. Hon är över det. Hon förtjänar det.
Hur ska du utifrån vad besviken i CV:t faktiskt kritiserar för, hur ska du hämnas med blod och eld? Okay, få höra här. Jag är skeptisk.
Jag
vill samla sig. Det är som att hon tar sina så här små nävar och gör meditativa små handrörelser.
Ja. Det är inte lätt, okej? Okay? Ja. Besviken i CV:t har verkligen satt mig i en jobbig position här. Det här är inte något som kommer naturligt för mig.
Ja, men få höra.
Jag vill att vi nästa solförmörkelse,
ja,
för att jag hinner inte arrangera det här tills nu.
Men vi kommer ju 400 år.
Nej. Gud, absolut inte.
Okay,
vid nästa solförmörkelse ska jag kidnappa Madonna. Sen ska jag binda fast henne vid ett pentagram. Solförmörkelse hela tiden. Jag ska binda fast henne vid ett pentagram. Sen ska jag träna små jordekorrar att svinga små svärd. Och så ska de picka på Madonna under hela solförmörkelsen. Samtidigt ska en kör av svarta lesbiska kvinnor stå runt det här pentagrammet och mässa.
Madonnas låtar som en så här gotisk mässa. Och sen när det är över ska de samla Madonnas blod i små, små koppar. Sen ska de bada i det och få ta del av Madonnas uppenbarligen eviga liv.
Men alltså förlåt, men jag tycker det här låter som en jättegullig tecknad film. För de där djuren, de är så himla väl.
Jag typ jobbar som, med det, som det jag har. Det är
jättegulliga, hjälpsamma djur eller den här askungen-tjejen.
Det är allt jag kan leverera, okej? Okay,
det här borde okay, vara såhär, alternativa slutet till Snövit. Eller askungen, att de vill genomföra de här ritualerna på, på häxan och på styrsystrarna och styrmodern.
Ja.
Ja, men bra Judith, bra försök. Besviken i CV:t, don't blame you om du fortsätter att vara besviken.
Men jag får jobba mer på det nästa gång, det är en process.
Ja.
Men Maria, du
som kommer att
ta...
dröja till nästa
vad film. Vad var det besviken sa till dig? Maria Echeverria Quesada gör ett utmärkt arbete. Okej, okay, bevisa det nu. Bam. Bevisa det.
Yes,
vem
I'm
vill du hämnas på? Och varför? Porke.
Jag vill...
Det var jättepinsamt.
Jag vill inleda med att prata med dig om ordet husblatte.
Mm.
Låt oss prata om det.
Okej. Okay.
Har du hört det här ordet på senaste tiden poppa upp någonstans?
Jag har hört det i tankesmedjan.
Har du verkligen hört det i tankesmedjan?
Jag har hört om att det användes i tankesmedjan.
Ja,
men jag har inte lyssnat på avsnittet.
Tankesmedjan i P3 har en podcast.
Mm.
Som man kan lyssna på som inte går ut i eten. Mm-hmm. Där de ibland pratar typ så här, veckans chef eller någonting.
Okej. Okay.
Och då hade de så här, Alice Theodorescu.
Mm.
Min gamla samtalspartner.
Din gamla nemesis.
Som bland annat har sagt det här.
Men varför rasifierar du och jag utan, på olika sätt man, då när vi ser likadana ut?
Utan man, ja, vi ser inte riktigt så likadana ut skulle jag säga. Ja, vi är inte lika. Hur som helst. Så typ sa de, pratade om Alice Theodorescu och så sa Dylan Apak, shout out husblatte, väldigt, väldigt lågt. Alltså det är som att man knappt hör det.
Mm.
Jag vet typ så här, i filmen Sjätte sinnet så använder regissören som en metod en kör som sa I see, inte white people, I see dead people.
Det gör man det för sig också om man ser Sjätte sinnet.
Ibland. I see dead people som en kör som sa det så här jättelågt så att det är bara undermedvetna som kan ta upp det.
Mm.
Bara som en så här ytterligare upplevelse så högt och tydligt sa ungefär Dylan husblatte om Alice Theodorescu. Alltså så här, man tror nästan att de har klippt bort det för att det är så otydligt. Men någon satt där med som en så här gammaldags liten tratt som så här gamla tanter hade i förvärlden med såna strutar som sticker upp i öronen. Och liksom höll mot någon jävla radioapparat och snappade upp det här för att jag förstår inte hur man kan snappa upp det här överhuvudtaget annars. Att de sa det.
Mm.
Och efter det så bara flippade folk.
Ja.
Folk flippade så mycket.
Vadå, vad gjorde de och sa de?
Nej, men det härliga är att här, folk som vanligtvis inte brukar flippa på att så här, man säger saker. Att satiriker att i ett satiriskt sammanhang, för tankesmedjan det är politisk satir.
Mm.
Skojar lite.
Ja.
Hallå, Charlie Hebdo. Mm. Eller hur man fan uttalar det. Det är klart de ska hålla på med sina så här. Det är inte rasistiska nidbilder. Det var ju någon politisk skit de hade för sig.
Ja, precis.
Muslimer, svarta personer, allt whatevs. Låt dem hållas. Men nu, när liksom dillepille i någon jättelåg frekvens säger att Alice Theodorescu är en husplatte, så högen...
Mm.
Alla som på något sätt har en koppling till Timbro.
Mm.
Skitupprörda.
Ja, jag blev också väldigt förvånad faktiskt.
Ja, och alla som vanligtvis preppar för det liksom öppna ordet. Så att bara, nej, det här får man inte säga. Förbjudet. Skitsamma. Jag tycker vi måste prata också så här först. Vad är det man upprörs över? Kan vi prata om ordet husplatte?
Ja, ah,
jag tycker man kan snacka om det på flera olika sätt. Mm.
Ja.
Vad tänker du, vad beskriver, alltså så här, när man pratar om en husplatte, vad menar man då?
Man menar någon som någon som allierar sig med vitheten, helt enkelt.
Mm.
Eller hur?
Ja, men precis. Och jag tänker typ så här,
en person som utsätts för rasism, alltså rasifieras, men ändå allierar sig med vitheten och ofta då för att få tillgång till makt och status. Mm. Och det är ett begrepp som jag har lite svårt för personligen.
Mm.
Men inte av samma anledningar som Timbro.
Nej.
Jag har svårt för det uttrycket eftersom att det kommer sig av det amerikanska uttrycket House Negro.
Mm.
Och det ställs i relation till Field Negro. Och då menar man då att så här, det finns Field Negroes. Och det här kommer ju från slaveriet, så här, amerikanska slaveriet då. Där man hade vissa som arbetade på plantagen och så var det vissa som tjänade i huset. Så. Och då menar man liksom att de som tjänar i huset då har närmare till makten. Och därför har ett bekvämare liv och är mindre investerade i att avveckla de systemen som råder. Så det är liksom väldigt kontextuellt. Så. Och jag tycker att det finns ett problem i att man lyfter så här, uttryck som kommer specifikt ur också svart förtryck som slaveriet och ja, men liknande erfarenheter, Jim Crow etc. etc. Och sen applicera det på en svensk samtid som inte alls har den typen av dynamik. Alltså exempelvis där House och Field. Vi har ju aldrig haft det i Sverige. Och det tycker jag är ett problem, för att jag tycker att det så här raderar det specifikt svarta i förtrycket som diskuteras. Och det finns en så här tendens att göra det varje gång man pratar om så här svarthet i relation till vithet. Att man tar svarthet som en stand-in för alla icke-vita uttryck. Och sen projicerar sitt eget förtryck på specifikt svarta saker. Men som exempelvis natural hair movement är ju en väldigt stor grej inom så här, svarta community, så det handlar om att man kanske inte kan gå till jobbet exempelvis om man har afro, sitt naturliga hår. Och det liksom urvattnas och blir bara såhär
svartlockigt hår.
Ja, som har svartlockigt hår. Och då pratar man om såhär plattehår. Man bara, fast det är inte det som diskuteras när man pratar om natural hair movement, bla bla bla, etc, etc. Så därför har jag lite problem med det här. Så.
Ja.
Men vad tycker Timbro?
Timbro tycker förstås att det här är jättegräsligt. Och Timbro är värsta typ såhär antirasisterna helt plötsligt.
Nu men
helt...
varför tycker de att det är så gräsligt? För jag tänker mig att det inte på grund av det här.
Nej,
det är alltså, inte de bara, du raderar afrofobi.
Nej, men utifrån hur det har diskuterats och jag har snappat upp så handlar det mycket om typ så här vänstern som i vanliga fall jätteantirasistiska. Nu är de inte det helt plötsligt. Men också så tänker jag att det är ganska så här intressant så här, vem det här träffar. Också så här när intresset faller. Jag vill bara liksom också tillägga så här, jag har ju varit i ett samtal, låt oss kalla det det. Och snarare så här, Alice och Resus och skrek och jag fick lite spott i ansiktet för jag råkade stå så nära henne. Och tycker ju förstod inte det här med rasifiering. Hon har ju liksom, varför har du utsatts för det här med rasism och säga strukturell rasism finns. När inte jag har det, vi ser ju som typ tvillingarna i Sweden Valley High ungefär, så här, du och jag. Man bara, nej.
Skulle vara mycket bättre tvillingarna i Sweden Valley High ifall det var ni två.
Jag skulle fan kolla på det.
Ja.
Men i alla fall, så på så sätt så kan man tänka att så här, Dille Pille kanske kallade, alltså lite fel där ute att kalla Alice Odrescu för det. Alltså så här, jag tänker att utifrån hur hon rasifieras så kanske inte det är det främsta. Dels utifrån vad hon själv har sagt och hur hon identifierar sig och utifrån vad hon har upplevt helt enkelt.
Mm.
Men sen också så här, hon har ju för sig på den senaste tiden börjat trycka lite mer på att hon rasifieras i vissa argumentationsled när det gynnar henne. Intressant, skitsamma. Nej men Timbro har upprört sig över det på grund av att det är fel.
Och
Timbro är...
de har ju också menat att det är rasistiskt eftersom att det utgår ifrån att alla personer som inte är vita skulle tycka och tänka likadant. Fattar du?
Ja.
Det är väl det som är den stora problematiken här. Att så här, man menar då att exempelvis någon som är så kallad husblatte sviker de andra blattarna. Och det på något sätt handlar om att vi alla skulle ha gemensamma intressen.
Ja men precis, för en, när man pratar om husblattar husplatte så brukar man ju prata om personer som också så här, kan användas i så här, politiska sammanhang och i vissa syften, till exempel så här, vi är till exempel ett parti som har för en ganska rassig politik. Mm. Vi kanske ska göra en reklamkampanj med adopterade personer som säger att Sverigedemokraterna är jättebra. Eller nu så ska det här, vi i det här partiet säga att man ska ha svensk test, språktest för invandrare. Vi släpper fram de här två liksom, blattarna som vi har i vårt parti vid presskonferensen. Att man kan använda det, av det på det sättet. Och då kan man säga, kan vissa prata om husplattar. Men i detta så är jag så fruktansvärt trött. Det finns en person som särskilt sticker ut hakan. Han brukar sticka ut hakan lite extra i diverse sammanhang. Till exempel när det brann i en stadsdel, Hagalund, så tyckte han att man skulle hitta ligisterna och vräka föräldrarna.
Du tror jag vet vem det här är.
Vem pratar jag om? Jag kan också beskriva väldigt liten.
Ja, jag vet vem det är.
Tunn. Ser ut som så här, ni vet, så här konfirmander när de har
hur
kostym.
Hur skulle du beskriva personens läppar?
Men alltså, Judith, det låter skitäckligt. Jag kollar inte på den här personens läppar. Men har du kollat på den här personens läppar?
Är de smala?
Jag googlar en
bild. Och ihopknipta. Ja, för i sådana fall skulle jag säga smala Hanif Bali.
Hanif Bali.
Yeah.
Vem är då Hanif Bali? Jo, han är riksdagsledamot för Moderaterna.
Mm.
Han brukar vara ganska tongivande i diverse frågor så fort det är några så här rasifierade personer. Men nu använder ju inte Hanif Bali det där ordet. Mm. Så, låt oss kalla dem invandrare eller ligister som är ute och gjort någonting. Så är Hanif Bali där och alltid, han är alltid den som är vastast. Han är alltid den som är hårdast. Han kanske är den som vill vräka dem och allt sånt där.
Mm.
Till exempel så gick det ju ett rykte om att den här branden var i Linköping. Vart kommer Kawa ifrån? Det var ju hans
Eskilstuna.
Hemstad. Eskilstuna. Vid moskén. Mm. Att den, det var snarare en fritös som hade spårat ur. Men sen så visade sig att det inte var så. Mm. Hon tog tillbaka det. Och då, vem rök ut där? Om inte Hanif Bali. Alltid den som är spetsigast och vassaste vad det gäller. Och liksom förminska rasistiska dåd. Till exempel så tweetade han så här. Just nu finns det tusentals människor där ute som får reda på att det gått i ett fackeltåg mot en fritös. Jag lider med dem. Han var där
kvick. Det var smakfullt.
Han var kvick där alltså. Mm. Så man skulle kunna så här, utifrån hur vi har pratat om ordet så här, husblatte och hur en person definieras som det. Att det är en person som allierar sig med makten och som går dess ärende.
Mm.
Så används ju ordet idag i Sverige. Och det handlar just om det här med att alliera sig. För Hanif Bali tweetade också så här, hon, och så skriver han inom parentes, dillepiller då, Dilan Apak, spottar på Alice Teodorescu för något hon själv kände. Och då med typ så här visning att Dilan är uppväxt i Täby. Och typ i någon intervju och sagt, ja, men det var lite jobbigt att laborera med min kurdiska grej.
Mm.
Men så här, att vara husplatt bygger just på att man allierar sig med makten. Alltså med vitheten, med typ, jag vet inte, Moderaterna kanske. Och så fortsätter han att skriva, hycklarna var i den allra djupaste möjliga cirkeln i Dantes helvete, avslutar han den här tweeten. Jättemärkligt.
Var det hycklarna? Jag trodde det var förrädarna.
Jag fattar ingenting. Han är väldigt poetisk på en avancerad nivå. Judas
ligger väl där nere och Brutus. Mm. Inte Dilan Apak.
Så, jag har lackat väldigt mycket, men inte bara på grund av det här liksom Hanif Balis husblatte engagemang, utan it's gone way, way fucking back. Mm. Den jag vill hämnas på är fucking Hanif Bali. Jag är så jävla trött på dig. Hur du... Och också så här, honey, det är så tydligt vem du är i det här sammanhanget, i det moderata sammanhanget. Just saying. Jag säger inte att du är en husblatta, Hanif Bali. Jag säger bara så här, att min hem till dig är, för din dryga insats, att du kommer att bli vit. Vad tror du det kommer leda till, Hanif Bali? För du är också ganska fucking medioker. Du är bara en arg liten kille i för stor kostym. Du kommer bli vit och det kommer göra så att, hallå, vad kommer hända med din karriär? För hur har man använt dig, Hanif Bali, inom Moderaterna? Vad har du byggt din karriär på? Jag tror att du inte längre kommer kunna vara hus. Bip!
Du har så fel, Maria. Moderaterna ser inte färg. Men whatever.
Du har lyssnat på Hemdes timme.
Ja.
Eld och blod.
Det var det som utlovades.
Ja.
Jag heter Judith Kiros.
Jag heter Mireia Kjuria Kisada. Ni kan följa oss på vår Facebook där vi kommer uppdatera om solförmörkelsen. Skicka oss era bilder på när ni lyssnar på Hemdes timme under solförmörkelsen. Följ oss på Twitter, Mireia EQ för mig.
Other Judith för mig.
Ciao.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.